Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil. Välkommen till podden. Nina Campioni heter jag som driver den här poddfamiljen som ju innehåller Vattnet går, Barnet går och VG-ploggen. Just nu är det högsommar och därför tänkte jag bjuda på en repris av ett väldigt viktigt och bra avsnitt. I alla fall i min egen mening. Jag hoppas att du också ska tycka om avsnittet lika mycket som jag. För det finns ju ganska många otroliga avsnitt i den här poddserien som ju har hållit på sedan 2005. Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda och ha en underbar sommar. Okej, vi kör igång tycker jag. Veckans gäst är programledaren och kulturjournalisten Tara Moshisi. Och hennes väg genom PCO, extrem foglossning och fobi för förlossning kan du höra i Vattnet går, avsnitt nummer 200, minsann. Men nu blir det snack med världens barnprogramledaren om terrible twos, matvägran och tankar om sömn. Varsågoda! Tara, det här med terrible twos, det har du upplevt nu lite.
Alltså, jag var helt oförberedd på att det skulle vara så ansträngande. Ja. Nej, men vad är grejen med tvååringar? De är ju liksom all over the place och väldigt trotsiga. Det kanske är för att de inte heller förstår allting, såklart. Gå inte ut i gatan! Han går ut i gatan. Ät inte barken! Han äter barken. Alltså, vad är grejen med tvååringar? Är det att de liksom testar sig fram i livet? Och när slutar det? Jag träffade faktiskt Ebba von Sydow, min kära kollega, häromdagen. Och så var hon så här, ja, jag har en treåring. Det blir bättre när de blir tre. Mm.
Det finns inget terrible trees.
Nej, förhoppningsvis inte. Men en grej som jag inte har tänkt så mycket på, det är, alltså, jag älskar mat. Min sambo älskar mat. Och vi tänkte så här, jaha, då kommer vi få ett barn som också älskar mat.
Mm.
Och det har han gjort i perioder. Men också kommit in i en period av matvägran. Då saker som han tyckte tidigare var jättegoda. Plötsligt bara spottar han ute.
Mm. Jag känner igen det mycket väl.
Ja, man bara, men du älskade ju pumpasoppa igår.
Ja.
Du åt ju det som att det var liksom livets måltid.
Ja.
Idag spottar du ut, du vill inte äta det. Det blir man lite orolig.
Ja, men också, och det är frustrerande.
Ja,
för man har ju ändå lärt sig, liksom, de här rätterna kan jag göra, det blir bra. Liksom. Då vet man ju att de äter.
Ja.
Så bara, nej.
Nej, och innan jag blev förälder så tänkte jag så här, jag ska inte bli en sån här korv och makaroni mamma.
Nej, just det. Det vill man
ska inte bli det. Jag ska bara göra goda linsgrytor, zucchinibiffar, allt från grunden.
För man tänker precis så. Bara så här, om jag börjar göra sådana rätter med grönsaker hela tiden, då kommer de ju tycka att det är naturligt. Aha. Så kommer det inte bli något problem att käka broccoli.
Nej, han kommer älska broccoli. Ja. Hata broccoli. Nej, men vad ska man göra egentligen med en tvååring som matvägrar, som inte gillar grönsaker? Någon kanske har något bra tips.
Mm. För det där tycker jag är så intressant. För Essie och båda mina barn är liksom uppfostrade på, när jag slutade så här, liksom fasade ut amning och så, att först lite gröt och sånt, men när de skulle äta mer fast föda så gjorde jag typ alltid så här potatismos blandat med broccoli, gurka, eller ja, gurka också i och för sig, med morot, alltså alla de här. Det var så jävla nyttigt, va?
Mm.
Och tänker man ju så här, men gud, de kommer ju älska de här smakerna, eftersom, för de åt ju som hajar liksom. Älskade ju broccoli och morot och allting. Och nu bara, nej. De väger till, det liksom går inte ens för dem att smaka på det.
Men är det någonting evolutionärt? Alltså att de är så här, man ska akta sig för grödor för man kan bli förgiftad av det.
Ja, det jag vet inte. Det är väldigt intressant.
Är det en sån
fas? Vad är problemet med grönsaker?
Ja. Hur ska jag få mitt barn att gilla morötter? Yeah. Det är ju gott med morot.
Och också lite så här, ska man ha panik över det? För man lär ju sig också hela tiden hur viktigt det är med grönsaker. Är det liksom stressigt att så här, eller är det fine om de inte käkar grönsaker på ett år? Liksom? Måste vi hålla på och tjata om det?
Mitt barn verkar ägna sig åt någon slags omvänd LCHF. Han vill bara ha kolhydrater. Han är så här, bröd. Potatis, kan han äta? Han kan äta potatis som att det är ett äpple, du vet, så, här, så stora tuggor. Och också pasta förstås, barn och pasta. Nu gillar jag också pasta. Men ja, gud, det vore ju kul om man också ville äta mer av tillbehören.
Mm.
Ja.
Jag håller med dig. För nu står man ju där och gör makaroner och falukorv.
Ja, det blir farfalle idag igen.
Ja. Ja, det där är ju frustrerande. Har du också märkt att, i alla fall är det så för mig i vår familj, att även fast liksom jag och Simona har så här, okej, vi har förstått att det går lite faser i maten och ibland äter de, och vissa dagar så bara finns det ingen matlust och ska inte hålla, man vill inte så här skapa ett problem kring maten heller med tjat och så.
Mm.
Men när man då är hemma hos både hos mina föräldrar och också hos hans föräldrar, så är det verkligen så här, vad äter du inte? Vad är problemet? Varför vill du inte äta? Ska jag laga en extra måltid? Så här, det är så mycket om, det är så mycket kring maten. Ska jag steka ett ägg?
Mm. Ja, men det är det. Alltså, så, men var det likadant när man själv var liten? Höll ens föräldrar på med
svårt att tänka mig alltså. Mycket svårt att tänka mig.
Nu har det varit under coronatiderna, så har vi facetimat mycket med äldre släktingar.
Mm.
Och då är det så här, då vill de se på facetime att han äter. Åh, vad bra med fisk han äter. Eller, varför äter han inte?
Exakt. Bara, det är precis som att det så här bedöms på att du är en duktig pojke om du äter ordentligt.
Herregud, alltså den stressen. Som att man inte hade ångest innan.
Eller hur? Verkligen. Det är jätte, och det är, så, det är precis så himla intressant, för att jag kan ju verkligen inte minnas att det var sånt himla mycket tjafs om mat när jag var barn.
Nej. Eller var så. Det att vi åt bra, eller?
Det kanske vi också gjorde. Det kanske inte var så mycket.
Jag hungrig även som barn.
Ja, precis.
Men Nina, har du varit med om tvåårsgoset?
Tvåårsgoset?
Nej, men min son har liksom fastnat för det här med gos. Det är ju helt underbart.
Det är fantastiskt.
Alltså, han älskar att gosa med oss.
Ja.
Men han kan också så här, ta en kudde, lägga den på golvet och bara gosa upp den.
Fin!
Ja. Och vi har ju fortfarande så här skötbol åt honom. Och när han lägger sig på skötbol, han tycker det är så mysigt att ligga där. Så han lägger sig och liksom gonar sig mot skötdynan för att han tycker att den är så mysig. Jag tror att det kanske också är för att han saknar vår katt lite. Mm. Han brukade gosa med henne.
Ja.
Det var inte ömsesidig kärlek, det kan jag inte säga att det var. Men han var väldigt, väldigt mysig mot henne. Ja. Och så här pussade henne på örat och klappade henne och... Mm. Det är ändå mitt alltså, i all den här tiden trots ju... matvägran.
Ja.
Så får man ju...
För jag måste säga, Rocco faktiskt är, har varit, alltid varit väldigt gosig. Mm. Väldigt närhetstörstande och vill alltid vara nära och kan komma liksom och bara krama en helt oprovocerad. verkligen så jättemysig.
Ja. Verkligen. Det är så härligt. Det här vill man ju hålla kvar.
Ja, det är precis. Och det har jag fått lite ångest över redan. För att han, hela tiden när man skulle natta honom fram tills nu, så har han liksom nästan velat att jag ska ligga kind mot kind. Alltså, och liksom verkligen gona in sig i min famn och liksom ligga, nu visar jag med mikrofonen, kind mot, alltså så här, så nära som bara går att ligga. Och bara för några så här, kanske 2-3 veckor sedan, så har han börjat så här liksom, nej men nu kan du ta bort handen. Han bara, vad ska du?
Vad ska komma härnäst?
Exakt. Aha. Så det har redan börjat, han är ju 3 nu då, 3,5 är han snart.
Men vad, vilken nivå av närhet vill han ha nu?
Nej, men han vill fortfarande att man ska ligga bredvid honom. Och han kan liksom, i början av, så man läser bok och så vill han ligga nära. Och liksom lite, men det är precis när han börjar bli, liksom, nu är han på väg att somna typ. Då vill han, är det precis som att han vill ligga lite mer lös och ledigt.
Okej.
Och jag börjar bli stressad.
Det är frigörelsen, Nina. Ja, vi måste bara acceptera den. Mm,
kommer inte hända.
Men det är ju the terrible twos, men det är också lite cozy twos.
Mm.
Tur det.
Det är ju tur att det finns lite båda. Mm. Men du, vi har också pratat, vi har också en annan sak gemensamt, har vi ju märkt här i försnacket, att det kan vara lite problem att få dem att sova på kvällarna.
Herregud, vad är den grejen? Förut var det jättelätt, man bara gav lite välling eller ersättning dessförinnan. Och så somnade han liksom mitt i slurken typ. Och nu är det så här, han bara pekar mot sovrumsrummet dörren. Han vill ut och leka med sina bilar istället och ja, hänga runt där. Och jag tycker det är så jobbigt. En nattning kan ta liksom 1,5 timme för att han vägrar att sova. Det är
extremt frustrerande.
Jag har brutit ihop, det har jag. Jag har liksom gråtit över att det var så jobbigt. En annan gång kan det gå jättelätt. Mm. Men det är någon slags period nu där han bara älskar att vara uppe. Mm. Fastän att han är trött.
Livet är så sjukt kul. Nej, men det där med långa läggningar är ju jättefrustrerande. Jag vet inte hur många kvällar som jag liksom har börjat jättetrevligt. Men att man slutar med att man liksom bara är stressad, arg. Liksom på dåligt humör. Och så går man och liksom plockar upp efter barnen efter det. Och så är man liksom, det är jättejobbigt faktiskt. För vår del blev det ju så att vi var tvungna att skära ner på dagssömnen då.
Ja,
när Rocco var i samma, han var ju samma ålder som er Frans är nu. Alltså runt 2 år liksom. Nej, men då fick vi ju, för vi märkte ju att på helgerna och då är man, barnen är ju inte riktigt lite aktiv när de är med oss, som de är på förskolan. Så då blev han ju inte lika trött på dagen. Så då behövde han ju inte sova på dagen på helgerna. För vi kanske var lite mer slapp. Vi hängde, alltså vi kanske inte gjorde så jätteavancerade grejer. Och då var det inga problem att somna på kvällen sen. Så då fick vi liksom snacka med förskolepersonalen helt enkelt. Och trappa ner helt enkelt. För han kunde ju sova 2 timmar mitt på dagen på förskolan liksom. Så det var vår lösning på problemet.
Och de var helt okej med det på förskolan? Eller?
Ja, de var ju liksom lite så här, dels, ja, det är ju ni som är boss, vi jobbar åt er liksom. Så att det var de, samtidigt som de kunde säga, han blir ju väldigt trött på eftermiddagen om han inte sover alls.
Det är
så
det då, som är meningen.
Ja, exakt. Nej, men så då ett tag var det ju liksom en liten kompromiss då, att okej, men inte längre än en timme, och sen så kanske det blev okej, inte längre än 40 minuter, och sen ett halvår senare så kanske det blev inte mer än 30 minuter. Och idag när han då är 3,5 nästan, så sover han ju inte alls på förskolan. Då kommer han ju i säng. Inga problem.
Liksom. Hur dags kan ni natta honom då?
Vi brukar natta runt 8 på kvällen kanske.
Och sånt. Då somnar han ordentligt?
Ja, då läser vi en bok och sen somnar.
Ja.
Så då, då tar ju nattningen en kvart kanske.
Ja, ni har en välling innan han ska sova?
Nej, inte nu längre.
Nej, när slutar man med
han det? Slutade ganska tidigt. Essie höll på med det mycket längre. Essie höll nog på med det... Ja, hon kanske höll på med det till hon var 3 år eller någonting.
Mm.
Eller ännu längre kanske. Jag minns inte den faktiskt. Rocco var liksom aldrig superintresserad. Av någon konstig anledning.
Mm.
Han, det var liksom så här, han kunde ha... Han kunde, vissa nätter tog han det och vissa nätter så glömde... Var det som att han glömde bort det bara.
Ja, han vaknade och inte och var hungrig eller så.
Nej.
Du som har liksom stor del av familjen också i Italien.
Mm.
Alltså hur gör man? Har man välling där också?
Nej. Det finns ju inte.
Nej, för det finns typ bara i Sverige. Ja,
exakt. Det är väldigt intressant.
Vad gör man i andra länder?
Just i Italien så är det väl lite det att man äter mycket senare.
Även barnen gör det?
Ja, även barnen.
Aha,
jag menar, det är ju inte ovanligt att barnen att de äter vid 9 på kvällen. Liksom.
Och sen, då lägger de sig sent också?
Ja, de lägger sig sent.
Aha, ja.
Och jag har aldrig riktigt förstått hur den ekvationen går ihop. Liksom.
För de går upp tidigt.
För de går upp tidigt och ska börja skolan sen. Så jag förstår. Men oftast är ju, börjar ju inte barnen förskola förrän de är 3 år i Italien.
Vad gör de dessförinnan då?
Hemma. Med antingen morföräldrar eller den där mamman som ger upp karriären.
Okej.
Okay. Så
alltså, att gud, det också var jobbigt att stimulera en 3-åring på heltid. Tack
så vi har ju inte riktigt samma uppbyggnad i samhället så. Även om Italiens föräldraförsäkringar har blivit jättemycket bättre. De har ju, liksom, det finns ändå utrymme för att vara hemma lite längre och liksom så i Italien. Men det är väldigt många som ändå... Men då får man innan förskolan börjar antingen ha liksom, kanske hjälp av någon. Antingen, och det är ju vanligt att man bor tillsammans liksom, i närheten av sina släktingar på ett annat sätt i Italien kanske också.
Okay.
Eller så måste man anställa någon själv. Och sen finns det också något som heter Asilo Nido. Som är liksom för förskolan kan man säga. Som är alltså man som kostar lite mer och liksom sådär. Det är inte allas barn som gör det då. Men de som har föräldrar som väljer att jobba vidare om man säger. Kan ha barn där då.
Okej, okay, och då får de liksom måltider och så där också.
Precis.
Men ändå, okej. Okay, och ändå liksom...
och finger i luften där om man jämför med hur barn äter här.
Uh-huh.
Där får man ju 3 rätter i Italien på förskolan.
Vad nice.
Antipasti, primo och liksom dolce också.
Men de var efter det?
Jajamän.
Är det sant? Mm. Oj. Ja, det är verkligen annorlunda. Här. Här var det så här, Frans fyllde år nyligen. Jag minns det var själv när man fyllde år på förskolan. Ja, om Glenn fyllde år fick Glenn ta med sig glass.
Ja, just det.
Jag kommer från Göteborg. Många hette Glenn faktiskt.
Det var så faktiskt riktigt.
Så. Och då var jag så här, jag fattar ju att man inte liksom tar med sig glass för varje unge som fyllde år på förskolan idag. Men jag tänkte ändå att... Något slags firande. Mm. Och då var de så här, Frans kan ta med sig frukt den dagen.
Mm.
Då kände jag, jag ska komma med någon
nu har det gått för långt.
det var ändå lite rättigt.
Frans bjuder på clementiner idag.
Ja, men från det italienska att de får liksom dolce varje dag till att de inte ens får något roligare än en clementin när de förlorar. Kan vi hitta ett mellanting eller kan vi göra det?
Nej, de har ju lite mer livsnyttar gen där nere helt klart, det får man säga. Nej, men det är intressant. Kul att du frågar om skillnaderna, liksom kulturerna emellan. Det är ju faktiskt ganska intressant.
Ja, och jag har tänkt faktiskt väldigt mycket på det här, just med välling för att det är så svenskt.
Mm.
Då tänkte jag, men vad...
Precis.
För i vissa andra länder har jag förstått att man äter som ett liksom majsmål.
Ja,
att
man exakt. Gör, det finns ju så här majsgröt gör det i Italien.
Ja.
Det gör det faktiskt. Men just välling är liksom, det har de ju aldrig hört talas om.
Mm. Ja, men så förra året så var vi ute och reste och bilade i stora delar av Europa. Och då, här har man ju lärt sig från BBC att vad ni än gör, ge inte barnen honung eller spenat innan de fyller 1. Och då var man ju så här jättenoga med att absolut inte ha någon spenatblad i den här måltiden. Sen kommer man till Tyskland.
Mm.
Där, vad finns det för barnmat där? Jo, spenatgryta. Gröt färdig smaksatt med honung. Okej, okay. Hur är det nu då?
Ja,
nej, men det är ju
och det är
så
inte så
olika.
Många tyska barn som dör när de är 1 heller.
Tror
liksom.
Inte det. Nej. Tror inte det. Men det är nej, ju väldigt är, olika hur man ser på barn
olika.
Och mat beroende på var man är i världen.
Mm. Och Italien är också samma. Ger ju barnen parmesanost alltså innan de ät, för att det är så här, lite som ett gott mellis. Liksom. Gud, det skulle inte vi heller direkt... Det är ju fantastiskt gott, men det är ingenting vi direkt skulle tänka på, någonsin på att ge. Liksom.
Inte det. Du älskar ju ändå ost, as you know. Ja,
men jag tänker på, har du fått någonting från, jag tänker från dina föräldrars liksom, ursprung, alltså kultur, Iran och sådär, därifrån som känns apart från den svenska BBC, liksom?
Nej, reglerna. Det har jag inte. Jag tror att det beror mycket på att min mamma inte riktigt minns hur det var för nästan 40 år sedan då jag var barn. Så jag har ingenting sånt där med mig från att säga, ah, men Iran, då äter barnen. Däremot en sak som jag själv minns från min egen uppväxt, det är så här, i Sverige, om man har ont i halsen, speciellt som barn kanske, då säger de, ät glass, det känns bättre, ät glass. I Iran, om någon har ont i halsen, de bara, vad du än gör, ät inte glass.
Aha.
Det är tydligen det sämsta man kan göra. Okay. Ja, så det är helt tvärtom. Sen finns en annan rolig grej som man får lära sig som iranskt barn. Och det är, man äter väldigt mycket vattenmelon i Iran.
Mm, gott.
Jättegott. Man ska ju helst inte svälja kärnorna. Kanske man får ont i magen. Det minns jag.
Det visste inte jag faktiskt. Är det så? Jag äter alltid kärnorna. Okej,
nu kanske nu minns jag att det här bara kanske någonting ut. Jag uppväxt med. Men då sa man till iranska barn att så här, ät inte vid kärnorna, för då kommer det börja växa vattenmelon i magen på dig. Jag trodde stenhårt på det där. Jag bara såg framför mig och det kom så här gröna klumpar i magen. Jag åt inte kärnor. Jag är fortfarande inte än idag.
Det måste vi ju reda ut. Får man vattenmelon i magen? Vi börjar ringer experten.
Börjar man odla genom att äta? Jo, jag kom på en grej. Det har inte med mat att göra. Men... i Iran tar man hål i öronen på flickor.
Ja!
När de är pyttesmå. Alltså
det
jag
är
haft
ju intressant.
Mina hål i öronen sedan jag var jätteliten.
Men det är ju ganska vanligt i många, även latinamerikanska länder. Och sydamerikanska länder tror jag också är väldigt vanligt.
Och även i Indien. Ja. Då säger att det är för att då, är liksom, då har man inte så mycket brosk i öronen när man är barn. Mm. Så då är det inte ont.
Så man, det är också roligt att man ger inte tjejen något val eller liksom. Kanske inte alls är sugen.
Örhänge ska hon ha, och det ska hon ha. Det är livsviktigt. Ja. Jag har faktiskt kvar mina allra första örhängen från när jag var på något år gammal kanske.
Mm. Är de pyttesmå då eller?
Nej. Alltså, att det ska inte blinga mindre bara för att du är liten.
Nej, det är klart. Big diamonds.
Yep.
Ja, intressant. Mm.
Men du, hur är det med Essie? Har hon hål i öronen?
Ja, men Essie har faktiskt det nu. Hon fick det nu i sommar. Efter flera år av tjat. Hon är ju 6 år gammal. Och hon hade ju vänner på förskolan som hade hål i öronen redan när hon var typ 2-3. Så hon har ju vetat ganska länge att
det
man
finns,
kan...
Det
man
går.
Kan, precis,
det är inte en vuxen grej.
Det är ingen vuxen grej, exakt. Och vi har ju bara liksom... För jag själv fick ta hål i öronen först när jag var 13 kanske.
Eller jag trodde du skulle säga 30.
Då sa mamma okej, när jag var 30. Så därför så hade jag det inbyggt i mig att nej, men det är någonting som man får först när man är lite ungdom, tonåring kanske.
Uh-huh.
Så att jag tyckte ju det kändes helt absurt. Medan Simona då med sin italienska bakgrund, där det inte är så ovanligt att barn har, även om man kanske inte gör det så tidigt som i Iran, så är det inte ovanligt att man gör det när de är 3-4 kanske.
Uh-huh.
Så då blev det en kompromiss att det blev när hon fyllde 6.
Ja.
För då när man ska börja skolan så kan man få ha det då.
Ja. En stor tjej. Fint.
Mm. Hon var väldigt, väldigt stolt över detta. Facetimade med alla släktingar och visade upp.
Oj. Tyckte hon att det gjorde ont?
Ja, fast inte så ont som vi hade förberett henne på. Liksom.
Det kommer vara en helvete smärta.
Ja. Hon har också en vän som bara har ett hål för att hon inte vågade göra det andra för att det gjorde så ont.
Ja.
Så då hade hon också så här, men gud, det kanske kan börja bara bli ett. Men hon var faktiskt ganska mäktig i det. Hon sa inget. Hon bara höll minen och bara stone face.
Wow.
Vi gör en gång till.
Ja.
Mm. Och sen så bara, det gjorde ganska ont.
Ja, strångt ändå.
Ja. Ja, men det var coolt. Och jag gjorde ett också, ett extra för att vara kompis örhänge. Så aha. Nu har jag ett här också.
Ja, men det är jättefint att ha flera hål i öronen. Jag har bara ett. Från att jag var ett.
Ja. Sidospår.
Barnet går.
Barnet
och
går.
Smickar sig.
Tara, det var roligt att prata med dig om allt det här.
Ja, det här var jättekul.
tack kära Tara Moshizi för att du ville dela med dig av dina tankar och utmaningar i föräldrarollen. Jag tror att vi är en och annan som känner igen sig i många av tankarna. Nu över till experten, allas vår Paulina Gunnardo. Det här med terrible twos, vad innebär det egentligen? Och är det en grej eller bara något vi har fått för oss? Och i så fall, vad kan man göra för att underlätta vardagen under den här perioden?
Ja, alltså det här, the terrible twos, det används ju ofta för att beskriva liksom, med fina ord den förändringen man uppmärksammar liksom, som förälder hos sitt barn. Att de kan liksom, från ena dagen till den andra blir som förbytta och att man tycker att det är terrible, att det är liksom, det är jobbigt. Det kräver ju mycket mer av vårt föräldraskap när de
just det.
Får utbrott till exempel. För i den här tvåårs- och treårsperioden så händer det väldigt mycket med deras utveckling. De förstår mycket mer men de har inte språket för att kommunicera det så att de kan säga vad de vill. Och det skapar ju väldigt mycket frustration. Och sen upptäcker de att de kan minsann själv men de får inte göra så himla mycket själv. Och de kan ju inte ta så stora beslut själv. De behöver oss väldigt mycket men tycker inte att de behöver oss så mycket som de faktiskt gör.
Ja, just det.
Och då blir det liksom frustration. Och dessutom är de väldigt känslostyrda. Det är därför man kan se de här utbrotten på liksom golvet i mataffären vid godishyllan eller hemma i hallen när overallen ska på fast barnet inte alls för overall. Och då blir det liksom väldigt starka känslor. Och vi har ju pratat liksom tidigare i avsnittet om hur hjärnan liksom är uppbyggd. Att man kan dela in den i liksom tre delar. Att vi har liksom längre bak och ner så har vi en del som man kan kalla för överlevnadshjärnan. Som styr så här hjärtslag och andning. Att musklerna spänner sig så att du kan springa iväg om det kommer ett lejon och ska käka upp dig. Och sen har vi mittersta delen av hjärnan kan man kalla för känslohjärnan. Och där sitter väldigt starka känslor som är kopplade till liksom, om när du blir arg eller rädd eller så. Och sen har du främre och yttre delar som man kan kalla för tankehjärnan. Och de mognar liksom senare. Och där får barnet perspektivtagande, inlevelseförmåga, förmåga att reglera känslor och sådär. Mm. Och man kan säga att hjärnan mognar liksom bakifrån och fram. Så att när barnet föds och är litet så funkar tack och lov överlevnadshjärnan och känslohjärnan. Men de främre och övre delarna i tankehjärnan funkar inte lika bra.
Nej, just det.
Och man kan likna det lite som ett hus. Om du tänker dig att överlevnadshjärnan och känslohjärnan finns på bottenplanet. Mm. Där finns alla såna här basala behov. Liksom att du får i dig mat, du kan gå in i köket, du kan gå på toa. Du överlever liksom.
Mm.
Men sen har vi en övervåning i det här huset. Med så här stora fina fönster så du kan blicka ut och titta långt. Du kan ta perspektiv och lösa problem. Och så här. Och där uppe sitter den här liksom tankehjärnan.
Mm.
Och då är liksom bottenplanet ganska färdigt hos barnet. Men på övre våningen så är det som ett byggkaos. Det är inte färdigt.
Nej.
Det ligger liksom verktyg utspridda överallt. Och trappan upp är ganska ranglig. Den är inte heller färdig. Så att under den här liksom terrible twos eller treårstrotsen så kan man tänka liksom att barnet har en övervåning, det finns liksom en tankehjärna. Men det är lite byggkaos där och det är inte färdigt. Så de kan liksom inte riktigt använda sig av de där verktygen som behövs under den här fasen. Och då hjälper man liksom barnet att bygga den här trappan som man tar sig upp. Och man ser till att man fixar den här övervåningen, den här tankehjärnan. Så att barnet själv kan hantera det här på sikt. Men det är ju just det som är jobbigt under den här fasen. Att de kan inte det själva. Så det krävs väldigt mycket av oss som vuxna.
Ja, men exakt. Det krävs väl då att vi inte... Liksom, det krävs kanske att vi går upp lite tidigare på morgonen och har lite tid i hallen när man ska klä på sig. Och, alltså sådär, så att man inte, för jag tänker oftast när det blir som jobbigast, om jag bara känner igen i mitt eget liv, är ju att man själv är stressad och då bara får panik när barnet krånglar liksom och är jobbig och då blir jag arg och då blir det liksom en himla röra liksom.
Ja, men exakt. Så ett tips liksom för att underlätta vardagen, det är ju bland annat att se till att man inte blir som ett trotsigt barn själv. Vi har ju pratat innan om det här, man smittas av känslor och som du säger, att man liksom, ja, men om man är stressad och trött, då har ju vi svårare för att använda våran tankehjärna. Vi har svårare att gå upp just över våningen och blicka långsiktigt och lösa problem. Mm. Så vi hamnar ju själva i den här mycket i känslohjärnan. Så det är ju ett sånt tips under såna här perioder när det är lite tufft att se till att man själv mår bra. Sov om du kan sova. Gå upp i god tid. Planera för att det kanske blir ett utbrott. Kräv exakt. Inte för mycket av barnet. Om man har svårt att liksom gå förbi godishyllan, ja, men ta en annan väg eller se till att barnet är mätt. Ät mellis själv. Se just till det. Att barnet käkar och sådär. Men annars för att underlätta vardagen, mycket av forskningen visar ju att när vi spenderar tid med våra barn så stärks relationen och då minskar också konflikter. Så att faktiskt liksom ägna tid åt att umgås liksom på ett positivt sätt med ditt barn.
Just det.
Men sen också, så för att underlätta vardagen så kan man också tänka på att hjälpa barnet att få bestämma lite själv. För de vill gärna få bestämma lite själv. Men det är mycket de inte kan bestämma själv. Men man kan peta in sådana små bestämmanden. Så till exempel kan man tänka att som vuxen så vet jag att du måste ha strumpor på dig när du går ut. Men du får välja vilka strumpor du vill ha. Eller just det. Det blåser jättemycket ute. Du blir kall. Liksom. Du måste ha mössa. Men barnet kan få välja vilken mössa.
Ja. Så ge dem lite utrymme för att få med och bestämma, men liksom på sådana saker som funkar att de bestämmer. Liksom. Ja. Ja, det är ju
och
skitbra tips.
Och påminner om vad som är viktigast. Just det. När det blir mycket sånt här tjafs och sådär. Att barnet blir sedd och älskad och lyssnad på och får omsorg och så. Att det finns ramar som man som vuxen behöver sätta för vad som är barnets bästa. Men sen är det mycket annat som inte är så himla viktigt egentligen. Om det är olika strumpor på fötterna eller om det är jeans och en klänning eller om det är stökigt hemma för att man inte hinner. Liksom. Om
ja, men exakt.
Låt det vara. Liksom.
Exakt. Så, mycket bra tips. Sen pratar vi om det här med matvägran, liksom att ett barn plötsligt börjar hata någonting som man tidigare älskat. Vad sjutton gör man då?
Ja, alltså, ja, vad gör man? Jag som älskar hjärnan vet ju att hjärnan slukar ju massor av energi. Om man tittar på en fyraåringskropp så har man sett att ungefär 43-44% av den energin som en fyraåring får går åt till hjärnan. Vi vet att maten är viktig för att man ska utvecklas och få i sig näring. Och vi vet att, apropå terrible twos, liksom, har man inte käkat blir man på sämre humör och sådär. Och därför så vill vi verkligen få det att funka. Så vad gör man? Och där tänker jag att man kan ta ett lite större grepp om frågan och tänka att man skapar intresse kring maten i stort. Man kan göra smaktävlingar och sätta sig ögonbindel för ögonen. Och så kan man låta barnen få testa 5 olika saker och testa om den kan sätta sig rätt. Man kan tugga på någonting och hålla för öronen och lyssna på hur låter den här maten. Vi käkade wok häromdagen och då hade vi såna här vattenkastanjer, tror jag det heter.
Just det.
Krispiga liksom.
Just det.
Eller hur låter det när jag tuggar på knäckebröd och hur låter det när jag liksom tuggar på mjukt bröd. Och man kan låta barnet vara med och laga mat. Så man kan göra olika saker för att skapa ett intresse kring maten.
Just det.
Men sen tänker jag också så här, om det handlar om matvägran. Man får alltid tänka någonstans att barnet befinner sig någonstans på en skala. Om det är liksom att man är lite kinkig med maten, då är det en sak. Men sen kan man ju också prata om ganska rejäl matvägran. Där man som förälder har testat allt möjligt man kan komma på för att få barnet att äta. Då kan man ju börja prata om selektiv ätstörning. Har du hört talas om det?
Nej.
Med vissa barn då som matvägrar och gör det ganska ordentligt, då kan det handla om något som kallas för selektiv ätstörning. Och de här barnen kan till och med behöva få hjälp med att skriva ut näringsdryck. De är väldigt selektiva. De kanske äter 10 olika saker bara. De föredrar ofta ljust bröd, pasta, pommes frites, gärna krispiga saker och så här. Och det är vanligare bland barn med autism, ADHD, högkänslighet, alltså att man är väldigt känslig för olika typer av intryck. Så att om du serverar en sås som är lite tjock, då kanske barnet faktiskt får kvällningar och kräks.
Okay.
Och så kan man sitta där och tycka, men gud vad du är kräsen.
Ja, men just det.
Så här. Men en del barn är, barn är jättekänsliga för temperaturer, smaker, dofter, konsistens. Och då blir det liksom lätt en matvägran.
Just det.
Och är det liksom på den nivån, på den delen av skalan, så får man tänka på att inte, att det inte får bli massa tvång och obehag och tjat.
Nej, men precis. Just det. Det är ju jätteviktigt.
Att matsituationen liksom blir positiv.
Så. Mm. Och det känns ju överlag som en viktig sak. Jag tänker också på det här med grönsaker. Det känns ju nästan lite magiskt att det ofta, nu, inte alla barn såklart, men det känns nästan som att väldigt många barn får för sig att inte gilla grönsaker vid en viss ålder. Vad är egentligen problemet med grönsaker?
Ja, vad är problemet? Vet du, jag undrar också det. Vad är problemet? Det är väl dels liksom en sån här ovana vid smakerna kanske. Eller hur bra är vi själva på att käka grönsaker? Det kanske mer är som ett eventuellt tillskott till den vanliga maten. Eller att det är... Att vi ser på grönsaker på det sättet. Liksom. Och där kan man ju också tänka att man ställer fram kanske en skål grönsaker innan maten. När de är lite hungriga. Det blir lite extra gott.
Just det. Smart.
Och sen att man tänker själv på liksom, hur mycket grönsaker äter vi själva. För det är ju ibland så här också. När vi äter ganska mycket vegetariskt. Och då, vi tänker ju inte på att vi äter vegetariskt. Men det är många andra som undrar, så här, var är köttet? Liksom?
Just det, precis.
Och att det är något udda att käka grönsaker. Och det säger ju någonting om liksom, matkulturen. Som ju såklart också påverkar barnen.
Verkligen. Men det kanske är mer ligger i hur vi tänker med grönsaker helt enkelt. Kanske inte är någonting som bara kommer apropå ingenting.
Nej. Nej, jag tror inte det. Men man kan ju testa det där med att ställa fram en skål innan middagen.
Ja, jättebra tips. Det ska jag prova. Men du, det här med just med tjat och ångest kring maten. Det är många föräldrar som känner igen sig i det, tror jag också. Men jag kan också ibland tycka att det kommer mycket från svärföräldrar och morföräldrar och sånt där. Som kanske glömt att även deras barn var kinkiga med maten någon gång ibland. Men liksom som ofta tänker, men hon äter ju ingenting. Och, herregud, har hon ätit ordentligt? Essie, hur mycket har du ätit nu egentligen? Och liksom är på. Hur ska man tackla det liksom?
Ja, alltså det verkar ju som att man glömmer sånt som var jobbigt.
Ja,
tydligen. Det verkar vara ett tema som återkommer. Ja. Men sen också att man kanske utgår ifrån sina egna barn. Det är väl också ett tema som återkommer både i liksom alla generationer som har barn i olika åldrar. Att man liksom, om man minns det som att ens egna barn åt, så tänker man att alla andra barn ska vara på samma sätt. Fast det inte är så.
Men precis.
Och vi har ju, om jag tänker så här, på generationsskillnader, så har vi ju faktiskt förändrat vår syn på barn om de senaste 50 åren. Och vi vet också mycket mer om hjärnan apropå det här med matvägran och selektiv ätstörning och högkänslighet. Att en del barn faktiskt har väldigt svårt för så här, smaker och konsistens och sådär. Och det kanske man inte tänker på om man inte vet om vad det är för någonting. Så det jag tänker är hur man ska tackla det. Det är väl egentligen lite grann vad som är gås så låt det bara rinna av dig. Och liksom stå på dig själv i det du vet om ditt barn. Så. Och försvara barnet så att det inte blir det här mattjatet och den här matångesten.
Ja, just det.
Att det ska bli någonting positivt att äta. Att det...
Men
såklart att man behöver ha i sin näring också förstås.
Jo, men precis. Jag tror mycket som du säger att man måste nog bara försöka att bara vi lyssnar inte på det här. För det är ju också, vi vet ju klart mycket mer hur barnet äter i vardagen. Inte alltid. Till skillnad från liksom svärföräldrar och så som kanske träffar dem inte lika ofta och så.
Ja.
Så det får man kanske bara
släppa. Vi kämpar vidare med det.
Man har den större bilden också. Det är ju inte alltid viktigt att man äter exakt just den här måltiden.
Exakt. Utan
att man får se det liksom utspritt över veckan också.
Ja,
och det kanske man inte har som mor eller far eller föräldrar. Så.
Nej, men exakt. Mm. Helt annan fråga. Hur mycket sömn behöver en tvååring egentligen?
Ja, alltså om man tittar på såna här, det finns ju lite olika tabeller att titta på, och då kan man se att ett barn mellan 1-3 år behöver ungefär 12-13 timmar sömn per dygn. Och att det faktiskt är samma mängd oavsett när man sover på dygnet. Så att sover man 2 timmar på dagen, då kanske det är färre timmar på natten. Och när man tar bort dagsvila så kanske man sover längre på natten istället.
Just det.
Men däremot så påverkar ju, alltså när man sover på dagen påverkar nattsömnen. Det tror jag man har märkt, många har märkt som småbarnsföräldrar, att somnar barnet lite för sent på eftermiddagen, då kan det ju påverka läggningen. Och om man har tagit bort dagsvilan för tidigt, då kan nattsömnen påverkas negativt.
Exakt.
När man kanske tänker så här, nu tar jag bort dagsvilan, du kommer sova längre på natten, och så får man motsatt effekt. För att barnet också behöver den här vilan liksom på dagen för att sortera intryck och återhämta sig lite. Då blir det ofta nattsömnen bättre.
Just det.
Men generellt sett 12-13 timmar per dygn, och sen så ser det lite olika ut mellan olika individer. Så.
Ja, bra. Tack, tack beteendevetaren Paulina Gunnardo som skriver mer om bland annat Terrible Twos och annat matnyttigt på sin sajt dittbarnochdu.se. Hörrni, det var allt för idag. Imorgon kommer bloggen och då tänkte vi snacka lite om dolor. Vi hörs då. Stor kram. Och du, förresten, glöm inte mammagruppen på Facebook, för där finns massor av stöd, pepp och härligt snack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.